Hej, du lyssnar på Kass och Krass, avsnitt nummer 12 med mig, Cassandra Alm, och
mig, Ida Krasse.
Ja.
Årets första. Mm. Härligt att vara tillbaka. Mm.
Vi skulle vara tillbaka förra veckan, men jag var sjuk.
Ja.
Men nu är vi friska.
Så går det ibland. Mm. Inför det här avsnittet så har vi kollat på en tv-serie. Mm. Det ligger ju i tiden.
Men
den är från 1977 och heter Tjejerna gör uppror. Och ni hittar den på Öppet arkiv. Yes. Det är en serie som är byggd på en bok av Fridis Guldal. Vad heter
hon? Ja, tror jag, Guldal.
Med manus av Judith Hollander, och tre delar.
Mm. Och handlar om Asta. Vad heter de andra tjejerna?
Jag inte skrivit upp.
Nej, fem tjejer, va? Fyra tjejer. Som Asta är ju framförallt överallt då. Och hon är trött. Det börjar med att hon är trött på att hon måste sy, för hon tycker det är skittråkigt. Mm. På syslöjden i skolan. Precis. Och ska ha träslöjd. Precis. Och det hela går ut på att de här fem tjejerna är trötta på att behandlas annorlunda för att de är tjejer, och startar därför då Tjejligan.
Tjejligan, exakt. Mm. De går i sjunde klass, och det här är en, vi kanske ska säga det, att det är en ungdomsserie.
Ja, exakt.
De går i sjuan, och ja, det som sagt, den heter Tjejerna gör uppror av en anledning.
Mm.
Och ja. En fin liten bit, kan jag väl säga, som på ett sätt får en att den man blir underhållen, men också lite nedslagen.
Mm.
Jag måste säga.
Mm, precis.
Den som sagt, den bygger på en bok då som är skriven 1975, så det är alltså nästan 40 år sedan.
Mm.
Och ändå är det väldigt många frågor i den som lika gärna skulle kunna ställas idag.
Som ställs idag
och är problem.
Mm.
Även fast den har en tidsanda och ett uttryck som är väldigt tidstypiskt. Och också bara där väldigt
roligt.
Jätteroligt. Och fin.
Måste kolla på den. Ja. Mm. Av den
också.
Ja. Nej, men precis, alltså, det handlar ju mycket om, som sagt, om träslöjd, att tjejen vill ha träslöjd, och det tycker lärare och föräldrar att det är, varför ska hon ha det?
Varför ska hon vara så besvärlig?
Ja, precis, det handlar om att papporna inte har något i familjerna, de har inte koll på sina, de tar inget ansvar för sina barn, de städar inte, det är döttrarna i familjen som ska hjälpa till, men sönerna gör det inte, och mammorna tar hela lasset liksom.
Mm.
Och det handlar om kläder, om tjejerna har rosa och blått eller tjejfärger och killfärger.
Mm. Ja, det är en rätt rolig scen när en av tjejerna ska vara barnvakt åt sina småsyskon som är bara knappt två.
Mm.
Och heter Tom och Tina, det är ett tvillingpar. Och då lackar hon på att en tant kommer fram och säger: åh, vad han... För pojken är blåklädd och flickan är rödklädd. Och vad han är kavat och duktig och stor. Och flickan, hon är söt och liten och gullig. Och då gör de en kupp och byter kläder på syskonen. Mm. Som då blir behandlade motsatt då. Plötsligt så är flickan, bara för att hon är blåklädd, så, och folk tror att det är en pojke, så är hon häftig. Mm. Och till och med pappan ser inte skillnad på sina barn.
Nej. Under en lång tid också. För att de av en anledning så byter de inte tillbaka.
Nej.
Så han tror länge och fortsätter att behandla den här tjejen då som att det är Tom och tvärtom. Det är väldigt roligt.
Det är väldigt roligt. Men som sagt...
Men det som känns, som jag tänkte på, för när jag såg den så tänkte jag först så här: ja, men vi har nog ändå kommit en bit, för att det här sättet att ta upp saker på, men det här att liksom, det handlar om de klassiska sakerna, om att syslöjd och tjejerna ska få spela fotboll, och det handlar om att diska hemma, och smink och ja, men om sådana där saker. Och om papparna bara jobbar och mammorna är hemma och tar hand om sånt. Om alla så här, typ nästan stereotypiska saker i, i den här debatten. Och då känns det ju, men det här, vi har ju kommit en bit. Jag skulle aldrig se en serie, skulle inte göra en ungdomsserie som var så övertydlig som det ju blir nu. Men det kanske hade behövts för att det, för att vi inte skulle göra en serie om det betyder ju inte att problemen fortfarande inte finns. Det är ju fortfarande så, flest tjejer har syslöjd. Och tvärtom, att killar har inte, varför får inte killar ha syslöjd? Typ.
Ja, men och att killar tar störst plats i klassrummet och att tjejer inte ska, tjejer ska vara till lags och duktiga. Och bryter man den normen och är, tar mycket plats och ja, är stökig så är det något dåligt automatiskt för tjejer.
Och då blir det extra sorgligt när man då inser att det har gått ut nästan 40 år. Och, trots allt, det är snarare att det som förändrats är väl att så här, det är inte korrekt, det är inte rätt att tycka att, eller politiskt korrekt om man använder det ordet lite fel, men ja, att tycka att jo, men vadå, tjejer ska ju vara hemma och diska, som när serien görs så är det ju ändå inte helt konstigt att deras föräldrar
tycker det. Nej, de driver det. Serien driver ju verkligen med det och precis. Ifrågasätter. Men det är fortfarande så att behovet av, eller ja, precis, att gemene man kanske i större utsträckning då faktiskt tyckte att man, det var självklart.
Jobba, ja, precis.
Och att pojkarna fick spela fotboll ostörda och att det var självklart att en tjej inte skulle vara med i skollaget även om det inte fanns ett tjejlag
i fotboll. Men jag tänkte på en sak nu bara. Att när jag i förrgår så var jag tränare på ett pass. Och då, det var med en till person. Och då var det efteråt så var det friskis allt så här, man ska stretcha lite. Och då var det ett gäng typ 15, 14, 16-åringar. 15 kanske. Och tjejer. Och då så pratade de lite så här som man gör när man är den åldern och, eller en gör. Man tänker på att ja, men babblar liksom, man tänker på att folk hör. Och då så var ledaren så här, hörni tjejer, kan ni vara tysta? Eller ni får jättegärna prata, men ni, då får ni gå ut typ. Och så pratade vi, jag och den här personen som jag var tränad med, det är en kille, om det på vägen hem. Att han sa så här att jag kom verkligen att tänka på hur det var när man var tonåring och folk sa till, kändes som att alla hela tiden sa till en att allt man gjorde var liksom, eller inte att precis alla sa till en hela tiden att man skulle vara tyst och man skulle göra så och så, och man kände vad fan, jag vill göra så, jag gör väl som jag vill. Och så pratade jag också om det, jag minns verkligen den känslan, och att så sa jag, och att man alltid kände det som att hur ska jag säga, som att jag hade gjort någonting som var fel, eller som att jag hade gjort något, att det var skamsätt att så här, lära sig till mig att vara tyst, och då skämdes jag lite liksom. Och sen pratade jag igen nästa stund för att jag var helt så här, så den där tonårsgrejen, och sen så skämdes jag igen att vad fan han sa till mig precis. Men han då sa att hans, men gud, så kände inte jag alls, jag kände tvärtom att, eller jag kände att så här, men jag har ju rätt att prata och jag har ju rätt, måste du, det är de vuxna som är idioter som säger till mig hela tiden. Så att, där är ju jättetydligt att jag har också varit en högljudd person, men jag har absolut, jag skämts istället och känt att det jag, felet är hos mig.
Ja, opassande. Ja. Det är väldigt, det är faktiskt rätt roligt. För det, jag skrev upp det. Mamman, Astas mamma säger i ett av avsnitten att om man är rädd för att göra bort sig så får man aldrig någonting gjort.
Nej, exakt.
Och hon, den mamman är ensamstående, Asta skäms lite för det och så. Och det är verkligen så tydligt att det är en sån sak som väldigt många tjejer oss inkluderat och säkert killar också, vi ska inte vara såna, men i större utsträckning vi ska ha allt kött på ben innan vi säger någonting eller gör någonting eller, för att det är så pinsamt att säga fel eller kanske inte ha alla faktan färdiga eller. Och så har det varit, men från början.
Precis, för jag i alla fall tycker att det har varit så att jag hela tiden har haft och kravet på mig själv, och det kommer ju från ett annat håll, från skolan och hela samhället liksom, att gör jag någonting så ska det vara perfekt. Det finns ju inte en, det är inte okej på samma sätt att vara, Och också jag har blivit uppmuntrad att så här, att i skolan ganska mycket att så här, ja men du, jag är ju klassens, den som är duktig i klassen, och det kan ju verka som något positivt, men det blir det ju inte, för då är jag mäts bara i mina prestationer liksom. Och det upplever jag inte att, eller jag, det upplever jag verkligen så här klassisk duktig flicka syndrom.
Precis.
Att och man, att,
ja men för då uppmanas ju personen inte att kanske att pröva sina vingar lika mycket eller chansa eller så här, du är så duktig, du klarar det här liksom. Och då saker som man då inte känner sig hundra på, får man inte riktigt samma lust att ge sig ut på, för att man förväntar sig hela tiden vara den duktiga. Eller liksom,
men att ens värde ligger i att man presterar någonting, inte bara att man jag kan inte säga att det är så för alla killar, verkligen inte, men att går man ut med in med inställningen att, eller har man fått blivit uppmuntrad i att saker man gör är bra även om det inte är perfekt liksom, då tror jag att en får liksom en syn på att det är jag som
jag
är
bra, duger,
det är
som
inte
jag
mina
är.
Prestationer utan det är jag som är bra liksom.
Jag har också en vilja att utmana sig mer, tror jag. För att då har man inte samma rädsla av att misslyckas.
Nej, sant.
För det kan jag känna igen.
Man är rädd för att misslyckas.
Ja, precis. Och då censurerar man sig själv innan.
Mm.
Det har vi pratat om också med Jens jobb som journalist. Eller när man pratar med människor. Hur tjejer i mångt och mycket helgarderar sig och liksom backar undan, eller nej men väl den här, eller jag kan inte prata om det just nu, men prata med min kollega som väldigt, väldigt många gånger är man.
Ja, exakt.
Och kastar sig in huvudstöpa. Huvudstöpa.
Huvudstöpa. Nej men exakt, att man säger trots, precis, och sen så är det ju inte så ofta. Mannen är ju inte alltid den duktigare, men det är ändå den som har fått uppmärksamheten.
Mm.
Och då framstår det ju som att det finns bara män som kan det här. Som kan det här, man behöver en person till om man är journalist, behöver en person att prata med eller i en intervju liksom. Är det ju fan
fel. Ja, men för det tycker jag man märkte också. Ja, det är ju utnött, men så här, som hela den här uppdraggranskning om kvinnor, när de pratar med tjejer som men skriver om spel, skriver om typiskt manliga områden, hur de blir liksom, då ska de kunna, ja men spelade du det här spelet från 1952 som finns i en extended version, alltså att då ska de minsann liksom synas i varenda sömn och kunna varenda fakta om vartenda spel, alltså vilket krav, om det är en kreddig kille som skriver om det, så är det bara, oh, fan fett. Exakt, så tycker jag också.
Precis, tjejer måste knäcka liksom.
Ja.
Ja.
Och tillåts katten så gör det. Nej. Om man väl gör.
Nej.
Helt galet.
Ja, helt.
Men sen så en annan sak, om vi ska återgå till den här tjejerna gör uppror, som var lite rolig. Som sagt, det var ju en serie som är supertidstypisk. Och också lustig på det sättet att språket, nu sitter inte jag på jättemånga svenska ungdomsserier i nutid, men som sagt, bara dels det med stereotyperna och hur, liksom, hur hårda de till att svara och liksom, på ett sätt som jag tror vi också skulle censurera nu. Att så här, ja, men vilket som är väldigt negativt, att man kanske framhålla verkligheten så finare än vad den är, för att man vill det, men
i sådana sammanhang, men i barnprogram görs det absolut inte det när det handlar om den elake, den onda, den gode. Då är den onda ofta en riktig ond så här.
Ja,
det är, ja, men det ändå, jag bara tänkte att det är, där är det helt, ja, det är
men det var roligt med språket, tänkte jag på också, att det är så här, är men förbannad idiot, ta käft.
Jävla, och då är det jävla roligt.
Ja, det är väldigt, den är väldigt rak på sak. Och sen så i en scen så sitter tjejerna på klassfest, men tycker de vill inte vara där och jönsa sig bland killarna, för de tycker att de populära tjejerna i klassen är så fåniga.
Inställsamma liksom.
Ja, och inställsamma och liksom vill bli bedömda på hur de, om de är söta. Och det handlar väldigt mycket om det. Men ni kommer aldrig få några killar. Vem skulle vilja dansa med er? Ni kommer aldrig få någon kille.
Men det är jävla skönare det här, måste jag säga. Förlåt, jag bryter, men det är jävla skönt att de här tjejerna har alltid ett svar. De är alltid så här att går hem. Någon gång tycker jag att det är lite så här, kommer jag aldrig träffa någon liksom. Lite så. Och sen hittar man ju en bra. Eller det behöver inte, men hon är ju lite så, men hon vill ju samtidigt inte ha en person som är. Det är hon ju också liksom så här, ska jag. Hon vill inte ha en person så att hon hamnar i den strukturen liksom. Men det är ändå så himla härligt att det inte så här, gå hem och vara ledsen för att man är annorlunda. Nej. Utan det är verkligen hela tiden. Men det är du som är jävla.
Vad säger de? Krossa hela Barbiedocksväldet. Ja, det är fantastiskt.
Tjejer kan.
Det är härligt att vara tjej, för tjejer kan allt. Fast de har inte fått visa det än. Det är första meningen i deras som de svär när tjejligan skapas. Och också i den här scenen då på klassfesten så kommer ju en manlig lärare fram till dem. Och så säger de någonting. Nej, men vi vill inte jönsa oss för killarna. Så.
Han frågar, har ni inga danser med?
Ja, har ni inga danser med? Och då säger de att de inte bryr sig om det. Och då säger han, jaha, är ni såna här kvinnosakskvinnor? Och varpå de gör ett bus på honom och sätter upp en lapp på hans rygg. Han vet klockren. Där det står, jag är en mansaksman.
Och det är så jävla bra, för det är så tiden nu, tycker jag. Att det är liksom att det handlar inte om kvinnofrågor. Jag tycker det är irriterande att överhuvudtaget heter kvinnofrågor. Det handlar om jämställdhet.
Precis.
Och som vi läste förut en debattartikel eller ett inlägg liksom av Katarina Wenstam som handlar om våldtäkt, och att det är så här, våldtäkt är inte ett kvinnoproblem, det är ett mansproblem.
Ja, ett enormt mansproblem som behöver motarbetas.
Exakt, att problemet liksom inte ligger i att det är vi som blir våldtagna, utan det är mannen som våldtar, och att det liksom är... Så att vi ser på mannen som att han inte kan ta eget ansvar typ då, eller att han inte...
Ja, domstolarna gör ju
onekligen, de gör ju det.
Alltså, nu, i det här året har ju börjat så jävla dåligt på den fronten med de här, nu inte jag ska inte trassla mig in såna frågor som jag inte kan så bra, men jag tycker att det är helt sjukt hur få våldtäktsmän som faktiskt döms, och hur den här samtyckeslagen tycks dröja så mycket. För att det är helt sjukt. Och jag tycker också det att det är så sorgligt på något sätt att det ska krävas så mycket. Ja, men som sagt, i det här fallet med den här Lundvåldtäkten, så har ju båda har sagt att hon sa nej tydligt. Det har han erkänt, att han uppfattade att hon sa nej.
Men det kan ju vara en del i en lek. Eller var det så?
Ja, men sånt. Hur man liksom kan dribbla sig runt det så, liksom i dumhet. Jag blir helt mörkrädd.
Men det är ju ändå, alltså det är ju alltid också så som över, vi har pratat om massa, men det är, att det är hem, det är vad hon gör som är grejen. Det är det handlar om.
Och att det är det som måste ändras.
Ja, det är ju inte det spelar ingen roll hur hon har betett sig.
Nej.
Det är ändå, vill en kvinna inte, så vill hon inte.
Nej. Nej, och det är väl lite det hon, Katarina Wenstam, skrev också. Att hon har ju intervjuat, alltså att det handlar om en manlig, helt och fullkomligt skev sexualitet. Och att det är så många män, eller så många män, men uppenbarligen tillräckligt många män för att det ska ske upprepade våldtäkter. Som inte vet vad sex egentligen ska vara.
Nej.
Eller vad ett fungerande samliv går ut på. Så liksom man blir helt mörkrädd när man läser citaten från de männen som säger så här att... Ja, men det var någon jävla snubbe som hade bytt av med sin oskuld i en gruppvåldtäkt som sa att hon får skylla sig själv, för hon var en sån som brukade ligga.
Ja, det gör väl alla. typ. Eller?
Ja, precis.
Jag brukar också ligga med killar.
Ja, jag med. Alltså, det är helt fruktansvärt. Och det är där frågan ligger. Och liksom...
Och en annan i den, förlåt. Mm. Men i en annan uppgav att tjejen nog fått orgasm. Eftersom hon stönat när han la sina 90 kilo på tunga kropp på henne.
Mm. Ja, men det är så lite... Och det är också det som blir så... Skulle jag vara man...
Mm.
Så skulle jag också känna att... Hur kan vi bli så fördummade? För det är det handlar om.
Mm.
Alltså... Vad finns det för liksom, vad finns det för, man skulle inte vilja kunna bli förknippad med en sån handling. Så nej, det är de flesta, majoriteten såklart, de allra flesta män vet vad ett okej samlag är.
Mm.
Och som sagt, minsta antydan till att nej, det funkar inte, så tar det slut. Mm. Liksom. Då är det samlaget över.
Ja.
Så att de här som är så få, att det inte kan få rättsliga liksom efter, vad heter det?
Så jag håller helt med om att det är så. Men man tänker så här, det här kommer ju sig av, det är något som däremot är liksom lite mer utbrett som inte är, alltså när det går till våldtäkt, det är ju talat så himla långt liksom. Så det är ju självklart att det är, de flesta tror inte att man kan ligga med någon som inte vill det. Men det är ju ändå, det grundas ju också i att sex skulle vara något som är för män. Så var det ju när man var tonåring liksom. Det var ju inte så här, eller vad, men jag menar, det är ju inte, det är ju, som att det är så här, hon var den här killen Nina, som Katarina Wensson skrev om, som vi sa, att hon, en kille som säger att men hon var ju en sån som brukade ligga. Det var ju såna, när man var tonåring, man var ju skiträdd för att vara tjejen som fick ryktet som ligga brukade runt. Ligga runt. Och att det grundar sig i såna saker. Och att man också har så här att det är... Det, typ, jag har många gånger tänkt tanken när bara så här, bara hoppas det är över snart typ, för man tycker det är tråkigt. Så här, att man låter det ligga i dens, man låter den ha det för den skull liksom. Och det är ju, absolut, då kan man ju agera annorlunda som tjej, men det finns ju ändå en sån, och att det är
en struktur, en samhällssyn på sexen som,
ja, eller sex, att det är någonting som är för mannen, och att det är en, det är, så ser ju inte, jag menar, jag fattar ju att de flesta männen inte ser det så nu heller. Men att det är så i tonåren också, att det är liksom att vi som tjej, så ska man inte vilja ligga runt.
Nej,
utan
precis.
Man ska vilja liksom ha ett förhållande.
Ja, sex ska vara lika mer kärlek för tjejer, medan för killar är det liksom en djurisk drivkraft. Så är det ju verkligen.
Ja.
Och så är det ju, det är ju någonstans också precis på samma sätt som man måste, det går ju hand i hand verkligen, men att man måste bryta könsroller eller ändra könsrollerna från dagis, alltså från sekunden ungen ploppar upp mamman. Så är det ju exakt samma sak med synen på sex. Att den får inte vara tabubelagd för tjejer. Eller ens liksom att killa, att man kan bli verkligen mörkrädd när man, för det var ju också, det var någon ungdomsgårdsledare, han var en socionom som blev intervjuad i P1 i veckan, som sa det, att så här, att ungdomars syn på sex just nu är skrämmande. Alltså att många ser det som en bytesvara, att han hade så här gått förbi ett par ungdomar som där tjejen hade bett om att få skjuts hem, och svaret hade varit om du suger av mig. Och att det liksom är så det funkar. Eller de här gruppvåldtäkterna där liksom, att det har blivit en, eller jag vet inte, det kan vara, men just när det är en socialsekreterare som säger det, så känns det som att det är inte bara en mossig gubbe som tycker att det var bättre förr. Och det tror jag verkligen att det var. Men att det fortfarande, att kanske genom internet och porr och alltså, att det har blivit en mycket grövre bild av vad sex är. Och att tjejer också i en väldigt sexualiserad värld förväntas ställa upp på saker som är
precis,
kanske inte kvinnor var tvungna att göra tidigare. Eller ens behövde förhålla sig till.
Nej, precis. Och med alla så här bekräftelsegrejer med Facebook och Instagram och sådana grejer.
Och viljan att vara en poppis tjej.
Ja, eller... ja, att det är allt... allt hänger ihop liksom.
Att ja, men också att, objekt, ja, typ, och att inte vara att, precis på samma sätt, att inte vara en strultjej, att man var till lags, ja, liksom. Man ska säga tråkig,
ja,
liksom.
Ja. Nej, precis, för det är också det, det kommer ju det.
Ja, det hänger ju också hand.
Man ska inte vara en,
inte
man, får, man får inte vara en hora. Nej. Man får inte vara en, nej, exakt.
Precis, det är, men jag undrar liksom var
or,
ja, men var, var man börjar alltså, det, för det måste ju ske i alla led i samhället simultant liksom. Men för mig, jag vill verkligen, jag är den sista personen i världen som vill lägga mer ansvar på skolan, för det tycker jag är så jävla orättvis inställning att så här, men det borde ju vara i skolan. Men det, det måste ju ske där också liksom.
Ja.
Alltså, med, alltså att sexualundervisning och, måste få en mycket mycket större plats i samtalet.
Socialundervisning faktiskt också. Alltså, för det handlar ju mycket om det också. Det är inte bara om sex. Det är ju om hur vi ser på varandra liksom. Och en, genus borde väl få en tydligare roll liksom, i skolan. Att allt genus, genuset ska genomsyra allting liksom. För det, för jag menar, och det, sen, de här våldtäkterna, det är ju så att dra det till sin spets. Men jag läser ganska mycket domar och förundersökningar då, där det kan ha handlat om så här, sexuellt ofredande och sånt. Och det är ju också, alltså det är ju inte gemene mans människa som håller på med det. Men det är ändå så här, när det inte har gått så långt. Och väldigt, väldigt ofta så kommer, jag trodde typ för några år sedan att det inte är, så det kan ju inte vara så att frågan alltid ställs, vad hade hon på sig? Men det är så. Det kommenteras att hon hade linne, linne med bara en BH under, och den syntes och den stack upp. Och då är det så här, både kvinnliga och manliga förundersökningsledare som ställer frågorna, men hade du det? Bara, ja. Men
vad spelar det för roll? Liksom? Ja, man ska kunna knatta den naken.
Då är det ju mannen i det här som är den som är misstänkt, som är den som borde frågas ut på alla vis. Liksom.
Ja.
Den som har sagt, hon triggar ju mig, hon hade ju bara på sig det där och det där. Så ofta ser det sådana grejer. Och då så här, den frågan ska inte gå ifrån hans mun genom polisens till kvinnans. För den har ingenting med saken att göra. Hon skulle kunna gå naken.
Ja, precis. Ja. Och inte bli utsatt för någonting.
Men det där är en sån gammal klassiker som man typ tror, jag tror.
Ja, att det var en klyscha.
Liksom. Men lite tänk så här, fan, det kan inte vara så jävla idiotiskt. Det kan inte vara så liksom. Men det är ju verkligen så.
Jag tror att vårt rättssystem, att det sitter så sjukt mycket konservativa gubbar som tycker att det här är trans, alltså feministiskt trans, och hur ska det här samtyckeslagen, hur ska den egentligen fungera? Det blir ändå bara ord mot ord och det blir alltså
apropå feministtrans. Så har du en hashtag. Nej, förlåt.
Säg.
Nej, förlåt. Säg klart.
Nej, men jag tror bara att det, att på tal om att det måste ske en förändring i alla samhällsled, så tror jag där finns det väldigt mycket att göra.
Verkligen.
Att synen, att det är väldigt mycket trötta gamla gubbar som inte tycker att det är så stort problem.
Nej.
Jag har tänkt på det, alltså det här, nu kanske vi måste censurera avsnittet, men på allvar så har jag tänkt på vad som skulle hända om fler män började bli våldtagna. För att då är så här, om en heterosexuell man blir, eller oavsett man, men vi säger en heterosexuell man, om det är det som den flesta av här
liksom.
Blir ofrivilligt våldtagen av en man, eller ofrivilligt, vad fan, blir våldtagen av en man, så tror jag att då kommer liksom poletten trä ner. Att så här, aha, det är så ofrivilligt en våldtäkt är. Men, förstår du vilken obehaglig känsla det är att det går upp när det går upp för en. Medan det känns ju inte som att de inte tror att en tjej som någon gång har haft sex och någon gång har varit full kan bli våldtagen. Alltså,
eller menar du kan bli våldtagen?
Nej, men det är liksom, det är lite det, det är lite det som om,
det är något annat man vill ha sex. Ja. Är fy verkligt. Och tänker så.
Ja, visst är nog bara tanken, men den bara slog mig en dag och bara, skulle vi veta hur de resonerar kring det.
Och exakt. Men i allt det här så samtidigt så finns det en ganska mycket, jag möter emellanåt folk som är så här, ja, fast vi har det faktiskt bra i Sverige. Det är ju inte så, vi är ju väldigt
jämställda. Det kommer rätt långt.
Vi är världens mest jämställda land.
Mm.
Alltså hur
heja oss.
Heja oss, så himla bra i Sverige. Nej, men det är ju sjukt tycker jag. Alltså här, skulle man då med rasismen så säga att nej men vi behöver ju faktiskt inte kämpa mot rasismen.
Det är lite svinn, men
ja. Det finns ju några då som tycker lite saker. Men
det är ändå kommit så långt.
Vi har kommit så långt, vi är så jämställda.
Jämlika
blir det. Alltså det finns, jag menar, det vi pratar om nu, det är bara en pyttedel av all sexism och antifeminism.
Ojämställdhet
som finns liksom. Och ändå pratar vi om massa uppenbara saker, och det finns folk som tycker att men titta på hur det ser ut i övriga världen. Där kan man prata om ojämställdhet.
Nu är ni allt bra gnälliga.
Jag fattar inte, så länge det finns någonting som är ojämställt, så är det väl värt att kämpa för det, liksom, att ta kampen.
Ja, verkligen. Det är, man blir mörkrädd när man tänker på det. Men det har ju varit väldigt mycket, vi kan ju säga det, det har varit rätt mycket sådana här frågor uppe i media på sistone också, som kanske, det går inte att ignorera elefanten i rummet med, alltså, Fits det min kamp av Belinda Olsson.
Jag måste bara säga en sak knappt. Att det där med när jag började svamla något om, apropå en hashtag, så har det ju med det här sånt som hänt i veckan. Men idag, igår, så var jag med Livsvalen. Och då så var Nor hade hår under armarna. Och så är det Sverigedemokrat, en vice ordförande, kommer bara ihåg att han inte har
det, SDU.
Ja, precis, i ungdomsbundet, som skrev någonting. Vad skrev han?
Jag
betackar.
Nej, vad heter det?
Jo, något sånt. Jag har tagit bort den sidan, men på min dator. Han skrev i alla fall, han tyckte det var för jävligt att hon har hår under armarna, och använde hashtaggen feminismtrans. Det var där, kom feminismtrans in.
Hashtaggen som vi pratar om idag.
Precis. det var en sak som hänt.
Men jo, precis. Igår så, du beskrev vad som hände. Att för ett par år sedan så var det ju en kvinna i publiken i Melodifestivalen som stod upp och som stod och applåderade. Och så hade hon hår under armarna. Och då var det någon liten douche som gjorde en print screen på den bilden och så här la upp på Facebook, och den fick jättemånga kommentarer och så här, för fan vilken äcklig människa, bla bla bla. Och sen fick ju den också en väldigt bra mot sida, kom ihåg det.
Alla rakade och la upp, eller alla
visade sina armhålor. Jag kommer inte ihåg vad den hette.
Nej, jag kommer inte ihåg.
Och sen så nu 2 år senare så har självaste programledaren i Melodifestivalen orakade armhålor.
Så här skrev han: jag betackar mig för orakade kvinnoarmhålor på bästa sändningstid. Med hashtaggen feministtrans, Melodifestivalen, Melfest 14 och SV Pool.
Precis. Ja. Men vad var hon skrev? Hon, hennes svar var ju också rätt roligt.
Ja. Det var inte i den här artikeln som jag nu, men hon svarade typ någonting om att
det växer där. Alltså att hon menar att det är, så här, det är inget jävla statement, utan det växer, håret växer där. Det är ju inget jag kan göra.
Nej, håret växer, ja, precis. Men det kan jag inte få. Nej, det kan jag inte. Vad är här? Hon svarar på kritik, när hon får frågan om det här, och så svarar hon: det växer ut där. Det var inte jag som kom på det, det är evolutionen. Så särskilt, varför ska hon inte få frågan? Det blir bli så här. Hon, det är ju uppenbart ett statement. Eller ja, alltså.
Jag har tappat en lös.
Eller att hon...
Ja, förlåt. Nu var det lite kaos i vår inspelning. Jo.
Ja, ja.
Du gick igång en reklamfilm på Aftonbladets sida. Vi ber om ursäkt och återgår till programmet.
Men så här, jag kan tycka att varför ska han få massa uppmärksamhet för att han skrev så,
då har man
skit i det. Låt hon ha, låt det bara vara.
Ja,
för det är det som är det vi vill nå, att man vill uppnå att ingen ska tjata om att man har hårundrar.
Nej, liksom. Precis, att man än ska få se ut som man vill.
Mm.
Men det har varit, som sagt, det har varit mycket annat också i veckan. Yeah. Carolina Falkholt, den här graffitikonstnären som vi har delat lite länkar om på vår Facebook-sida. Hon var med i som en del av öppningsceremonin av att Umeå är årets kulturhuvudstad i EU. Och då hade hon ombetts att göra en av sina, eller en, ett konstverk på ett, ett isblock, eller ett snöblock hade de gjort ordning där. Och då gjorde hon det, hon har ju en konst, ett konst, ett pågående konstprojekt som heter Graffitta. Och hon, där hon målar vaginor i olika vinklar och de är väldigt fina.
Det var på en skola bland annat.
Precis, det var det.
Hallen, som vi först, ja, precis, vi delade för länge sedan.
Precis, det var där, det egentligen då hon blev stor i
media.
Media, precis. I varje fall, så när hon stod och målade det här, det nya verket på den här snöväggen, som för det första är en snövägg, det ska man komma ihåg, så kliver fram en man till henne och
slår henne.
Han knuffar henne. Han knuffar henne så pass hårt att, att hon faller omkull. Vilket är helt sjukt.
Ja, så jävla vidrigt.
Och så här, och i efterhand så har han alltså, så har han beskrivit det här som ett missförstånd, att han gjorde det av civil courage. Eller det var, jag tror inte han sa det, utan det var till och med tidningen som rapporterade om det, att det gjordes i civil courage. Och då, för första, hon,
för att hon målade,
för att hon målade graffiti och det ska vara olagligt. Men det som är fantastiskt roligt i det här då är ju att, att hon står och målar på ett snöblock.
Ja, precis, som lilla gubben. Det är ju Umeå
och
kultur.
Precis, och hon har gjort det på uppdrag av kommunen, helt uppenbart. Men sen så såg jag också på hennes Instagram, jag har inte kunnat hitta något annat om det, men det visar att, att konstnär tog, eller konstverket tog inte slut där, utan som en, ett an, nästa led i det så var ett performance där en vad som ser ut som en man, jag såg faktiskt i ansiktet, står med en ishacka och slår sönder den här snöväggen då. Så det blev väldigt starkt. Det har också hänt i veckan, lite inom samma ämne, och som hon skrev också, att ett slag mot en kvinna är ett slag mot alla kvinnor. Och att det, måste, det ska bli intressant att se vad det här får för uppföljning. Vad han gjorde.
Ja, precis.
En annan grej
mot hon,
som har hänt, kan du berätta om. Kanal 9 har ju släppt ett pressmeddelande i veckan.
Det var sådär en manskanal. Och det är alltså en kanal som typ ska sända, jag, nu har jag inte det framför mig, men det ska sända så här boxning, actionfilmer och sånt där. Som egentligen finns ju det redan. Alltså det finns många sådana kanaler, men då har de inte valt att säga att det heter manskanal. Det är ju för att de ska få PR liksom. Det är ju det. Men det är ändå så himla, alltså jag blir så ledsen i
bakåtsträvande.
Alltså så fruktansvärt i tiden nu när det har varit så himla mycket, alltså äntligen har det faktiskt varit mycket snack liksom om alltså både positiv och negativ, men allt prat om det är ändå bra på något vis. Precis. Och de här våldtäkterna och att folk är arga över det och sådär. Men så kommer det här mitt i att de startar en manskanal för att, inte för att Ulf Brunberg, men han är med där och uttrycker sig, för att han i sitt sommarprat i somras så sa han att han tyckte att det behövdes en, eller var det hans sommarprat eller var det någon annan, det var någon gång i alla fall som han sa att han tyckte det behövdes en manskanal, för att han sitter bara och sappar och sappar alltså gud. Och att, jag menar, vad är det som säger att jag vill titta på bakprogram? Jag tycker jag är inte något intresserad av bak.
Ja, nej, men av ett stereotypt kvinnliga program. Nej, det är verkligen, det är så himla baksträvande. Men nu har det fått, nu ska inte Kaskras ge dig mer uppmärksamhet.
Hej då Ulf.
Hej då Ulf på Kanal 9, lycka till. Sen har också sen har det spritts en Tumblr-blogg har fått lite uppmärksamhet också på sistone som heter Killarna mot tjejerna, som har varit rätt intressant att kolla på. Där de har det är liksom, det är uttryckt som en tävling. Jag kan läsa vad det står. Min dator är som märker inte toppen. Välkommen till Killarna mot tjejerna. Ett lag får poäng om de visar ett ansikte. Tävlingen identifieras som kille eller tjej. Killar är blåa och tjejer är rosa enligt praxis, så att inga antifeminister blir arga. Och så har de kollat på startsidor på i olika medier. De har bland annat kollat på SVT Play, och sen har de kollat på Aftonbladet och lite olika. Men även på riksdagspartierna har de varit inne och räknat killarna mot tjejerna.
Och det är så jävla enkelt, alltså, enkel bra. Alltså, och det är lite rättvisförmedlingen fortsättning typ.
Ja, verkligen.
Eller samma tema.
Ja. Ja, men bara för, jag tror att det är bra bara för att belysa
att det fan är så här.
Ja, ja, men precis. Att det blir liksom för någon form av statistik. Mm. Jag är inte superkåt på statistik, men det är ändå så himla svart på vitt att liksom hur vi representeras bara i kvantitet i media är intressant. För det kan inte de som påstår att nej, men det sker inget kvinnoförtryck eller nej, det är inte det här, är bara ett påhitt liksom. Vi är så jämställda och
där tycker jag så här, där för det är så, det är ju som vi pratade om förut, att i vårt jobb så märker vi att om man vill ha med en kvinna i sin artikel eller i sitt tv-program, så är det oftare man får svaret att nej, men jag kan inte. Jag vet inte det där och jag kommer inte klara det och blablabla. Men då är det ju också vårt ansvar att in i det sista bara nej, men nu ska vi ha en tjej liksom.
Men vi har också stått på sig för sin egen roll. Men vi har fattat ett beslut. Vi kontaktar dig inte av en slump, nej, utan precis. För att vi bedömer vi är intresserade av din åsikt.
Precis.
Och också stå på sig att inte tillåta. Det är ju alltid mycket lättare att.
För det är aldrig, jag tycker att det är så många som säger, det var ju samma när de nu ganska nyligen så valde alltså jag håller aldrig riktigt koll på vilka matlagningspengar det är, men det var väl Mästerkocken som har bara killar. Ja, precis. Och så var Alexander Sassi, så att jag hade ju kunnat vara med liksom. Och det känns så fruktansvärt uppenbart, så jag säger liksom klart att de ska ta in en tjej, att de inte ens tänker. Och då så svarar ju då någon programperson där att så här, ja, men vi har försökt få kvinnor, men det har inte varit någon som har velat vara med.
Det har inte varit så lätt.
Och det har inte varit så lätt med. Men då är det, alltså visst, det kan bli så. Men och dessutom en sång, det var inte en nödlösning. De har ju på med det där skitlänge liksom. Men att då det spelar ingen roll, det går, men man kanske måste jobba lite mer. Men det får vara värt att jobba lite mer liksom. Och ibland i vissa sammanhang kanske det går att ha en person då som det kanske är en person som är den uppenbara, som alltid är med och som kan det här allra, 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 allra bäst. Men man kanske ibland inte måste ha den som är den uppenbara personen. Man får chansa lite liksom. Man måste.
Precis, den personen har ju också varit ny någon gång. Ja, alltså, det är inte som att experter eller liksom,
är naturligt från första början liksom, utan
måste våga lite. Det är väldigt enkelriktat ibland.
Ja. Sen har vi, det kanske inte, det är ju inte en nyhet, men vi har bara råkat hitta en bokklubb för barn, för tjejer i mellanstadiet som heter Girl It. Som, alltså, jag förstår typ inte att sånt här fortfarande finns.
Nej.
Där det är liksom en bokklubb med bara allt rosa.
Flickor i mellanstadieåldern var det, va, som var målgruppen.
Tjejer i mellanstadiet, flickor i mellanstadiet. Och så här, går man in på deras sida så är det så här, i nästa paket så är det stora bakpaketet. Så får man med lite baksaker och någon grej man kan göra makaronis eller vad det heter på. Så här, äntligen kan du baka dina egna makaroner. Hur många 10-åringar tänker att de vill baka såna liksom.
Men läste horoskop i grejen.
Sen finns det då ett horoskop som är så här: det här är din stil. Både klädstil och vad du är för stil då, som fanns med här. Det finns jättemånga, men jag kan ju läsa din, Isabel, Ida, du kräfta.
Ja.
då är du en, en avslappnad kräfta. Du tar det som det kommer och undviker att bli irriterad i onödan. Men akta dig så att du inte irriterar andra.
Och man passar sig för...
För liksom tidigare barn ska äta sig som inte är till andra.
Ja.
Jag är lejon, min mun är inte så där, men du lever livet, du gör fysisk... Du gillar fysisk aktivitet och en sund livsstil. Men sen en annan som är den förföriska skorpionen.
Mm.
Då är det liksom, det här är för barnen och det är en bild där på mig, en tjej som är... Som är... Med en sån här klänning, slits upp till typ magen.
Mm. En röd klänning, slits, höga klackar, va?
Ja. Och en hand i midjan och lite tjusigt poserande. Hon är en förförisk opinion och hon... Du älskar att killarna kryper för dig. Så bra. För de vill ju inget hellre. Alltså, du, det är så gott det här, så här. Eller det är aldrig en sak. Men tänk att det här är... För barn.
Ja.
Du får dem i sin bokklubb, i sin så här medlemstidningen, så är det här liksom horoskopet som de läser.
Precis. Ja. Nej, det är helt sinnessjukt. Alltså, jag var med i en bokklubb när jag var liten som hette Läslusen.
Mm.
Och det tror jag också var, alltså hade tjejer som målgrupp. Mm. Ganska uppenbart, det var tvillingböcker och Kitty och vi fem också tror jag. Men det var ändå, och det känns så här, det var på 90-talet som inte alls känns... jag hade inte varit förvånad om det här var på 90-talet om man säger så. Men för den var ändå inte alls. Jag tror de alltid liksom riktade sig till oss som du eller, och inte så här, vi tjejer, utan att det ändå var lite mer medvetet. Så det här känns helt sinnessjukt. Men samtidigt så vi var inne på deras Facebookgrupp och de hade så här 290 likes på Facebook. Så den här girlit kanske inte har så jättestort genomslag. Vi har inte sett hur många prenumeranter de har. Men oavsett vad så är det ju helt galet.
Men jag läste någonting nu också om, för det här är ju, just det här som du sa med på 90-talet, att då det känns inte som att det var lika liksom stereotypt på något vis. Det var en annan förälder som pratade om det, att det är så fruktansvärt svårt nu för allt är så himla stereotypt.
Mm.
Mycket värre än vad det var. Det här är en person som är 45 års ålder.
Mm.
Men då kommer jag på nu, jag läste en artikel om, känner du till här, om att företagen och sånt har satsat på barn som målgrupp för att tjejer i unga tonåren typ, eller mellanstadiet och så här, eller unga tonåren är bra konsumenter.
Nej.
Nej, nu hittar inte jag vilken artikel det var. Men det är ändå också så sjukt att då, därför så väl, de går emot liksom, det, jag kommer ihåg att det var så här, därför det är så stort att därför vill ju inte de satsa på något annat än stereotyp.
Nej,
att det är därför det är så fruktansvärt stereotyp nu. Det är väldigt uppenbart, men att det är så jävla sjukt när om det var reklambranschen liksom som
jag kom fram till att de var köpstark
grupp. Exakt.
Ja. Ja, men jag kan tänka mig det, men jag tror att jag har sagt det förut, men bara det att gruppen One Direction har en butik i Stockholm.
Mm.
Det är helt sjukt.
Nej. Ja, helt sjukt.
Men då kan man också tänka sig vilken deras målgrupp är i första hand.
Ja.
Nej, det är helt sjukt. Men om vi kan komma fram till någonting bra faktiskt som har... Om vi inte bara ska vara kass och krass klagar så kan vi vara kass och krass hyllar eller lyfter lite. Och då tycker jag faktiskt en grej kan vara Gills veranda. Det här programmet som går på SVT. Som SVT har liksom pushat rätt mycket för det. På SVTs startsida så har det varit Gils veranda reklam rätt länge. Och jag, alltså min fördom har ju varit, fy fan vad tråkigt. Alltså liksom typ så mycket bättre fast än tråkigare. Mm. Alltså, nu har jag för sig aldrig kollat på så mycket bättre. Men jag kunde verkligen tänka mig så här putslustigt.
Känsligt.
Ja, men liksom, och Jill Jonsson. Alltså, alltså så här, klämcheck. Bara, jag hade inte några som helst planer på att se det här programmet. Men så dök det upp på tvn en dag. Så bara, men okej, vi kan kolla till 10. Det var till 10 som var med i premiäravsnittet. Och det är ett jättebra program.
Mm.
Det var liksom en bra idé. Och jag är ju också, jag är liksom countryfrälst också, så det passar mig på den på det planet också. Men hur befriande det var att se två kvinnor snacka musik och livet i ett liksom lugnt tempo, i schyssta miljöer, hinna tänka en tanke hela vägen utan att det ska brytas till fräcka liksom, roliga grejer eller knasiga element liksom.
Och att exakt att sakerna som sägs inte är så här, för mig så mycket bättre och de där programmen, det är där allt som sägs är ju så, man tänker hela tiden, nu vill ni att vi ska bli ledsna här hemma i soffan typ, att det ska vara liksom, det alltid så sensationsinriktat liksom. Det tycker jag var särskilt med Ylsenad, att det bara var så här, det fick ta den tid det tog liksom. Men jag tänkte likadant som du innan, att alltså jag tyckte det kunde kännas som så här, jag tänkte att det skulle vara ett litet härligt program, för att det var country, det var musik och där och lite så, och att jag hade sett att det var ganska många bra personer som skulle komma. Men jag tänkte exakt likadant med Il Jonsson, att så här, men gud vad tråkigt det var hemma. Men så när det var producent för det här programmet, det är Agnes Lo och Lin, och hon brukar ändå göra väldigt bra saker.
Ja, och hon har ju bland annat Rebecca och Fiona och Dan och Bläckan och sådana serier. Nej, det var ju verkligen en kvalitet.
Så är det en tanke att det kan inte vara så
dåligt.
Jag tänkte att det skulle vara lite, och det är ett töntigt uttryck, men jag tänkte att det ska vara lite mellanmjölkigt.
Ja.
Och det är det inte.
Nej, men lite som det här Orsa. Alltså lite så jag tänkte att det
skulle vara. SVT vill inte göra,
trampa någon på tårna. Eller liksom. Ja, men precis. Ja. Men det var verkligen, och jag tänker också, för jag tycker fortfarande att Jill Jonsson, jag känner inte mig så jättenär henne när jag ser de här programmen. Jag tycker hon är rätt naiv faktiskt. Och inte så
på vilket sätt hon är,
grubblande människa. Nej, men hon blir så här, oj, det här är jag inte alls tänkt på. Hon är till 10 och svarta. För hon kommer ju till visst är det New Orleans som är? Nej, Nashville. Såklart. Och så här, att där i Nashville så, och countrymusiken är så himla supervit rakt igenom, och bara några mil från där de är grundades Ku Klux Klan och så här. Och hon är så himla så här, va? Oj, de här tankarna har jag aldrig haft. Och sen så i avsnitt nummer 2 som du inte sett, men då var ju Kakan med Karin Hermansson. Och då är det så här, men gud, hon är så himla, alltså så här, de får en rätt härlig liksom,
relation.
Men hon är ju verkligen också så där med feminism, med att hon är lesbisk och är så här, hon är verkligen, hon är inte så här, shit, jag fattar att det är svårt, utan så här, jag har inte alls tänkt på de här frågorna.
Nej, så var ni med till tio,
jättemycket. Men det är så, tycker jag. Men samtidigt tycker jag att programmet vinner lite på det. För att jag tror att också att nu kanske vi två är personer som har liksom eller funderat över de här sakerna i lite större utsträckning. Men att kanske att det gör programmet att gemene man kanske snarare
till hennes perspektiv.
Ja, precis, eller snarare närmare henne, men och genom henne och genom hennes naivitet eller vad man ska säga, och samtidigt öppenhet, liksom också tar till sig personer som Kakan, som kanske annars skulle, att det skulle kunna bli lite för distanserat om det var två personer som var exakt som Kakan, eller så här, att man då kanske hade ställt sig lite ovanför och riktat sig till en smalare målgrupp. Medan nu så
vidgar man det liksom.
Jag tror faktiskt att det vinner på det, och det var verkligen en sak som jag blev positivt överraskad av, och att det är väldigt sevärt.
Verkligen.
Men det är inte bara kvinnor som kommer gästa. Bland annat kommer ju Christian Gidlund vara med.
Just det, ja.
Så det kommer vi säkert prata om senare också.
Gud vad konstigt att kolla på det.
Jättemärkligt.
Ja, shit. Det, vi har också en till positiv grej vi har sett på. Tror jag. Du har också gjort Fröken Frimans krig.
Ja, jag såg tyvärr att det har slutat sändas i Play.
Okay,
så, men ja, det kommer säkert repriseras.
Ja.
Ja, vi tyckte det var väldigt positivt.
Ja, skitbra var det. Det handlar alltså om då vad är det, 10-talet. De har inte fått röst, vi har inte fått,
ja,
vi, inte fått röst, vi kvinnor.
Nej.
Och så det Sissela Kyle som är då en kvinnosakskvinna.
Ja, precis, en redig kvinnosakskvinna.
Nej, men hon, det handlar helt enkelt om kvinnans frigörelse, kan man väl säga.
Ja, och men det, för den, som jag har förstått så är det, alltså det handlar också om grundandet av kvinnokooperativet, ja, ja. Svenska Hem, så, ja. Och att det är biografiskt, alltså att, ja, det har hänt.
Ja, riktigt. Precis.
En dramatisering av det.
Men det som jag tänker på mycket när jag ser det här, såg det, det var så här, folk då, men ändå. Eller såhär, när jag tittar på det nu, och när många tittar på det, de flesta, så tänker ju förmodligen alla, är de lite såhär att, ja, ah, men det här är ju frågor som är självklara. Hur kunde man tycka att kvinnor inte skulle ha rösträtt? Och hur kunde man tycka att de skulle vara, liksom deras plats var bara i hemmet och bla 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 bla. Om man tycker män är lite såhär knäpsa där. Men det är ju, då måste man ju så här tänka ett varv till, att det tyckte ju inte folk då, för att de, men det var inte den, det var inte det strukturen i samhället var, inte att det var rätt att kvinnor skulle rösta. Nej. De hade, man tyckte inte att kvinnor var kompatibla, eller vad säger man, till det, ja, att de kunde det. Nej. Att de hade den förmågan,
kapabla
kompatibla till det. Och
nej, att vi,
det är ju exakt samma sak, alltså då man tyckte att de var bakåtsträvare. Men det är ju typ samma sak idag med till exempel folk som är så här: nej, men jag vill inte kalla mig för feminist. Eller jag är inte feminist. Och folk som också, som bara så tycker att, ja, men vi ska bara prata. Jo, men det är viktigt med lön. Det är många som säger så här: okej, det är klart att kvinnor och män ska tjäna lika mycket pengar.
Ja,
men annars så har vi det ju bra. Annars är vi ju jämställda. Och det är så här, om jag hoppas att om 20 år eller om ännu kortare. Men tittar man på vad det som hänt sen när tjejerna gör uppror då, så är frågan
antagligen inte.
Nej, antagligen inte. Men att, de som säger nu, de som inte är, som tycker att det går för långt liksom, att de, eller som med Belinda Olsson-programmet, det är också så här, varför ens ställa frågan liksom, att har feminismen gått för långt, eller har feminismen, eller vad är hennes tesen hon driver där.
Det är en rolig strip om det. Nu pratar jag, det har jag sa förra programmet också. Då var det en jag kommer inte ihåg vad hon heter, som irriterar om sig. Då är det en reporter som frågar en kvinna så här: har feminismen gått för långt? Hon bara: nej! Och då frågar han: är ett nej alltid ett nej?
Ja, så jävla.
Det är väldigt, väldigt talande liksom.
Ja, så jävla bra. Ja. Men den försöker fina sig väldigt bra. Och det, men jag tänkte mycket på det då.
Det kanske blir lika uppenbart på, ja, men
då måste man också sätta sig in och tänka på hur vi har det nu liksom.
Ja, precis, verkligen. Och
och det jag måste säga med Belinda-grejen, nu har jag ju pratat jättemycket om det, men ja, jag vill säga en grej. Att jag tycker den är, som vi var inne på nu, bakåtsträvande. Det är så, jag tycker hela det programmet är väldigt bakåtsträvande, för att hon driver i så här gamla, som man har pratat om mycket, att hon driver så här lattepappor pratar hon om, och pappan är pappan, är mannen verkligen en man, eller han har blivit kuvad i sin roll, och
är mannen feministens största fiende? Ja, alltså bara ta upp den frågeställningen är ju ett hån.
Exakt. Och det jag tänkte säga nu är att det är det andra avsnittet, jag har inte sett tredje avsnittet.
Nej,
i det andra avsnittet så säger hon, pratar hon om så här, pratar hon ju som att, amen, att mannen är den eviga fienden, och så säger hon att alla män inte står som vinnare i framtiden. De arbetslösa killarna, de stökiga pojkarna i skolbänkarna. Vad ska vi säga till dem? Att vi hatar dig, jävla man. Alltså det är så här, det här med att kvinnor skulle hata män. Det är väl inte
att feminister
skulle hata män. Alltså det, jag förstår inte hur vi ens kan ha den diskussionen idag. Så jag borde inte ta upp det.
Nej.
Men det är ändå att det är så här, vad fan?
Nej, men att jag får vara med i rikstäckande TV. Nej, precis. Jag menar, om det är någon som feminister, om det är några män som feminister liksom kämpar för, så är det väl just dem.
Ja, men exakt.
Alltså, det är ju det. Vi strävar ju efter ett jämställt och jämlikt samhälle för alla. Och det skulle ju gynna alla människor, men, och alla män, i synnerhet dem.
Exakt.
För, ja, nej, men det, jag tycker också att det där var bara, alltså, kan låta det vara
Ja, alltså, det
det ligger under vår
ja, eller hur?
Ligger under vår kvalitetsgräns.
Ja, men jag vill bara, jag har inte sett det här programmet så jag ska prata om det, men jag vill bara säga att det finns tydligen en norsk förlaga som gick i Norge för typ, jag tror det kanske var 2010 eller 2011. Som hade det fina namnet Järntvättad.
Eller vad heter det på norska? Järnevask.
Järnevask. Ja, punkt. Men det är också intressant. Där så gick diskussionerna massor, jag har sett forum och sånt, från då att det var Flashbacks som säger så här att politiskt korrekta Sverige, SVT och Sverige skulle aldrig ha ett sånt program. Well,
nowadays.
Och hur mycket, vilket håll går vi åt liksom? Ja.
Från och med det här, vårt 12:e avsnitt, så har vi en ny poddpunkt, eller programpunkt, som heter Kass och Krass tipsar.
Genuint.
Väldigt genuint, och vi är väldigt nöjda med att vi har kommit på den här briljanta idén. Och det första tipset är... vi har några stycken. Mitt första tips är en skiva som jag lyssnar på väldigt mycket nu. Och den, jag vet faktiskt inte att den kom någon gång under förra året, så den är inte superny. Men det är i varje fall en skiva som heter Desire Lines med Camera Obscura. Som jag tycker, alltså jag lyssnar på musik på så sätt att det blir lite maniskt. Min kille som jag bor med, jag liksom spelar sönder skivor för honom, för att jag lyssnar liksom, i en period kan jag lyssna på en skiva så här 10 gånger om dagen.
Ja, men jag kan lyssna på en låt.
Ja, men precis.
Bara
precis.
En låt. Liksom.
Supermaniskt. Ja. Och så förstöra musik för väldigt många andra. Men just den här skivan är min senaste sån.
Mm.
Så det är ett litet tips på mig.
Mm. Jag kan tipsa om en sak som jag hoppas att jag ska tipsa om. För jag har inte riktigt... Den har inte kommit till mig ännu. Ett magasin som heter Veggo. Som är Sveriges första vegetariska och veganska magasin. Som då bara innehåller sån mat. Och även lite så här porträtt på kända personer. I första vad säger man, utgåvan. Första magasinet, första tidningen. Så är det Jenny Wilson. I nummer ett så är det Jenny Wilson. Ja, jag tycker det här ska bli skitkul. Jag känner att det är så mycket kötttrender liksom. Det är hipstertrenderna. Det blir ju lite så. Alltså det är ett, men det är lite konstigt bland annat saker med trendigt utan att
pulled pork
och man ska skjuta grejer och och långkok och då är det kött. Men att saker blir en trend och så är det en trend bara, men man tar liksom inte... Är det så jävla bra att köttgrejer är en trend?
Nej,
i
precis.
Kombination med
alla samhälle som äter alldeles för mycket kött, som jag pratat om tidigare. Nej, men det ska bli
jättesant. Så jag tycker det känns härligt att det kommer ett magasin. Jag hoppas det är massa som köper det.
Vi får se. Ett tredje tips, sista, är... Jag var lyssnat på 2 avsnitt än så länge. Men 438 dagar... Det vill säga Martin Chibby och Johan Perssons bok. Om deras upplevelser av deras... Ja, eller egentligen hela syftet och upplevelserna av deras resa till Etiopien och Ogaden-provinsen. Den går som radioföljetongen just nu. Så man kan lyssna på... Det är som en ljudbok liksom, på radio. Och den verkar superintressant. Så passa på.
Och så får också tipsa om tjejerna i Uppror.
Ja, såklart. Vi kan avsluta med ett sista tips som är rätt talande.
Precis. Att sajten Avpixlat tipsar om att titta på sista delen av Belinda Olssons Finns det min kamp?
Det säger allt.
Ja.
Tack för oss.
Hej då.